Guds frid, Isabella.
Guds frid.
Och Guds frid till dig som lyssnar på vår podd Liv och tro. Idag ska vi prata om vad Bibeln säger om lögn och högmod. Det känns lite tungrott.
Nå lite, och med tanke på att vi förra gången hade upp om avundsjuka. Det är ju sådana här som känns lite så ouch.
Ja.
Lite sådär att vi rannsakar oss själva samtidigt.
Mm.
Den här gången, Maria, har vi ju ändå gjort på lite annat sätt än vad vi brukar.
Ja, vi har ju inte haft några frågor.
Nej, och vi har ju bara liksom tagit det här temat lögn, och så har du funderat på det och jag har funderat på det, och vi har säkert tänkt helt olika. Hur har du tänkt utgående från lögn? Hur gör du när du tar dig an ett sånt tema?
Ja, det är ju lite knepigt just det här att vi samtalar ju inte innan vi ska podda. Nej. Så vi vet ju inte hur den andra har tänkt.
Nej.
Så jag tänkte nog från Gamla testamentet, vad är det mest centrala kring lögn?
Mm.
Och så har jag farit vidare till Nya testamentet. Mm. Och så det viktigaste, och så kommer jag att tänka på budorden.
Okej.
Det är ju viktigt för oss människor, och där kommer ju lögnen in. Och så har jag landat också hos mig själv.
Mm.
Vad betyder lögn för mig? Hur ljuger jag?
Okej.
Så, ungefär.
Intressant.
Och hur har du satt upp det?
Alltså, jag har ju satt upp det som på ett helt annat sätt. Jag har tittat och sökt i Bibeln efter olika ställen var lögn finns. Det finns ju på jättemånga ställen i Bibeln. Och utgående från det så har jag då strukturerat upp olika teman som lögn berör på något sätt. Till exempel i Jobb 31:5. Där kommer lögnen fram som en självreflektion när Jobb säger så här: har jag umgåtts med lögn? Har min fot varit snart i svek? Han reflekterar själv. Mm. Att har jag gjort det? Är det därför som jag liksom måste lida så här?
Mm.
Men samtidigt frågar av Gud: varför måste jag lida så här eller gå igenom det här som jag nu går igenom? Och sen finns det också då grupper där lögn har med vårt förhållande till andra människor att göra.
Mm.
Till Gud. När man har ljugit i Guds namn. Farit fram med osanning så här att det här är Guds vilja, vilket det inte alls kanske har varit. Det nämns också i Bibeln. Människor som älskar lögn.
Finns det någon som älskar lögn?
Enligt Bibeln finns det det. Sen finns det också bön om beskydd från lögn. Grunden till lögn.
Ja, och det var ju där jag började.
Och där började du?
Ja, ska vi börja där?
Okej.
Då Adam och Eva var i lustgården.
Mm.
Och så kommer ormen och säger att ta av den här frukten.
Mm.
Och så säger Eva att nej, men Gud har sagt att vi inte får ta av den.
Mm.
Då kommer vi att dö.
Mm.
Och så säger den onde då att ni kommer visst inte att dö. Och där är den första avgörande lögnen.
Mm.
Han ljög för dem.
Mm.
För vi dör.
Mm.
Alltså vi dog i den stunden.
Mm.
Och vi dör om vi inte tror på Jesus.
Mm.
Alltså, det var den största lögnen som många människor går på än idag.
Mm. Så är det.
Och då blev Eva fylld av högmod, som vi då sen ska prata om.
Ja,
så där kommer både lögn och högmod.
Mm. Och jag tänker att just den där lögnen, att inte har väl Gud ändå sagt.
Ja.
Och har han sagt så inte har han ju menat så. Den känner man ju igen från sitt eget liv.
Mm.
Och också om man tittar som runt i samhället, när allting luckras upp och de här gamla sanningarna inte längre får vara sanningar.
Nej.
Att inte har nog Gud ändå som är kärleksfull tänkt att det ska vara si eller så.
Nej, det skulle bara kännas bra. Och så vill vi ju lite förminska lögnen.
Mm.
Om det är någonting vi vill ha till exempel, så vill vi förminska det där då. Att, nej, men inte kan det ju vara så farligt.
Mm. Egentligen så tror jag att det är riktigt, riktigt viktigt för oss människor att ha en sanning.
Mm.
Och förstås att ha Bibeln som sanning.
Absolut.
För att vi vet ju bara hur vi slirar iväg åt alla håll ändå, fast vi vill följa Bibeln och fast vi liksom vill följa Guds vilja.
Och då andra saken då var ju de 10 budorden.
Mm.
Det 8:e budet. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
Mm.
Du ska inte ljuga. Det är nog tydligen ganska viktigt eftersom Gud satte det på stentavlorna åt Mose.
just det där som handlar om vår nästa, så hittar jag då till exempel i Saltaren 12:3, så säger David så här att de talar lögn, den ena med den andra, med hala läppar och dubbelt hjärta talar de.
Mm.
Och där tänker jag, det var ett ställe som jag hade hittat just när det gäller lögn mellan människor. Och det andra stället var i Saltaren 144, där det står så här att deras mun talar lögn och deras högra hand är en falskhetens hand. Och sen säger han, Gud, en ny sång vill jag sjunga till dig. Så här är det också det där att man anar här, och vi vet ju också att om vi läser berättelsen om David, så vet vi ju att han blev föremål för lögn på många sätt. Och man kan se det i hans psalmer också, att hur svårt det där var för honom. Att veta att folk hittar på lögner om mig, det stämmer inte. Och jag tror att många kan relatera till det där. Att ha varit föremål för ryktesspridning som inte stämmer.
Mm.
Hur ont det kan göra.
Ja, och så tänker man, är man själv med och sprider ibland lite skvaller? Och ta reda på om det är sant, det där du har hört om en människa.
Mm.
Och att göra människan rättvis
i
din bedömning.
Mm. Så det är inte heller främmande för Bibeln. Just den sidan av lögnen. Som jag har sagt förr, så säger jag nu, det är därför som jag tycker att Bibeln är så otroligt skön i sitt budskap.
Mm.
För att den inte blundar för precis allt det här som vi möter. Också lögn.
Så är det.
Nå, vart har vi hamnat nu då, Maria?
Ja.
Vi vet att det är den onde som kommer med lögn.
Mm, han var då lögnens fader.
Mm.
Mm.
I Johannes evangeliet så står det ju om att den onde är lögnaren, att ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom.
Mm.
När han talar lögn talar han av sitt eget. Ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.
Ja. Och får han en stor plats i vårt inre, så börjar vi också tänka lögnaktiga tankar om oss själva.
Mm.
Och på ett destruktivt sätt.
Mm.
För det vill han.
Ja.
Det vill han sprida.
Mm.
Isabella, har du tänkt på hur en lögn kan se ut?
Bara det där då att det talas om en vit lögn. Att det skulle vara som en tillåten lögn. Man drar som till med någonting, en liten lögn. Inte riktigt en lögn.
Nä.
Men ändå inte riktigt sanning.
Mm.
För att slippa ur en situation eller för att man inte vill berätta.
Mm. Mm.
Har du tänkt på det?
Ja, jag har tänkt på de här olika ansikten. Och att lögnen är ju en sekundär form av en handling som man vill skyla över. Det är ju någonting vi har gjort som gör att vi vill ljuga.
Intressant.
Ja. Vi vill skyla över, vi vill förminska, eller vi vill helt förkasta någonting som vi har gjort eller känt eller sagt.
Eller som är sanning hos oss själva som vi inte riktigt tycker om.
Ja.
Dölja.
Mm. Och just de här många ansikten då, så tänker jag först på manipulation.
Mm. Okej.
Okay. Det är ju en lögn egentligen. Isabella, du som är så bra att skriva.
Mm.
Kan du skriva den här texten åt mig? Egentligen så tycker jag inte att kanske att du är så bra att skriva. Det kan vara en lögn, men jag vill att du ska skriva någonting åt mig. Jag vill ha en tjänst, och så manipulerar jag.
Mm, alltså smicker.
Mm, så det kan vara en lögn. Alltså det kan ju också vara sanning att jag tycker att du är
jo,
bra.
Jo, förstås.
Men det kan gömma sig en lögn bakom en manipulativ människa.
Mm. Ja,
att man ofta tar till lögner.
Mm.
Och man kastar ur sig komplimanger till höger och vänster som man inte alls menar. Bara för att manipulera.
Mm.
Nu när vi funderar kring vita lögner, hur kan de se ut i verkligheten?
Nå, en skulle ju kunna vara att någon ringer till dig och väcker dig och frågar, väckte jag dig? Och så säger du, nej, jag var riktigt på väg att stiga upp.
Ja, eller om man till exempel är vid IKEA och så plötsligt ringer någon eller skickar ett meddelande. Åh, du är Vikia, att skulle kunna ta hem ett stort skåp åt mig. Mm. Nej, men att vi har redan farit härifrån.
Ja.
Det är ju en vit lögn. Man ska kanske fara om en timme, men sån där lite tidsförskjutningar. Mm. Det kanske hör till en vit lögn.
Mm. Lite nog.
Att nej, jag är inte hemma nu just. Mm. Och så står du bara på gårdsplanen, men du orkar inte kolla kalendern eller någonting.
Precis.
Sån där små lögner som man tänker att inte har någon betydelse. Mm. Men som ändå gör att du blir van att prata osanning. Mm.
Definitivt. Jag skrattade för det här, men det var mera lite så här att det händer ju sig ibland att man drar till med någonting sånt.
Ja.
Eller hur,
ja.
Maria?
Ja, det tycker jag.
Mm. Mm.
Men jag har svårare med den här andra lögnen, och det är känslolögn.
Okej. Vad lägger du in i en känslolögn?
En riktigt liten grej. Vi sitter och äter och någon kommer in, någon kompis får besök, och så frågar man att vill du ha bröd?
Mm.
Nej, jag har just ätit. Och så ser man att de egentligen skulle vilja ha. Mm. Det är en känslolögn.
På vilket sätt är det en känslolögn?
Om man kanske vill ha. Men ja. Så av artighet säger man att man inte vill ha. Kanske mamma har sagt att du ska inte alltid äta där.
Mm.
Då är det en känslolögn, för egentligen vill du smaka.
Mm.
Men du av artighet då säger nej.
Mm.
Och hur är det om jag kommer in med en snäv klänning som framhåller mina former och jag frågar att Isabella, vad tycker du om den här klänningen? Och den verkligen inte passar min modell. Vad säger du då?
Mm. Man kan nog fundera på det där. Alltså jag har träffat på människor som är oerhört bra på att vara ärliga i sådana situationer. På ett sätt som absolut inte får en att känna att man har gjort bort sig.
Okej. Hur gör
faktiskt
hon?
Nå, först så finns det ju alltid saker som man kan säga att passar.
Mm.
Fast än vad du har på dig nästan. Sällan är allting fel. Jag menar, det kan sitta bra uppe.
Mm.
Fast det inte sitter bra över magen.
Mm.
Du förstår.
Ja.
Att fokusera på det som då just är bra.
Mm. För du vill ju inte såra.
Nej.
Men så vill du inte vara oärlig för ditt eget samvete och för din egen vana.
Och inte heller för den där andra personen. För jag menar, är det en klänning som verkligen inte sitter bra, så vill du ju inte att din vän ska gå omkring med kläder som inte passar.
Nej. Jag vet inte, det är svårt det där. Alltså jag drar massa känslolögner, märker jag nu, när jag har reflekterat kring det här. För jag är väldigt mån om att inte såra någon.
Mm.
Och så kan jag vara riktigt petnoga med vissa saker. Och så tycker jag att nej, men det där är fult, helt enkelt. Ja. Och det är ju bra så länge du inte behöver säga någonting alls. Du behöver inte varken kommentera positivt eller negativt, utan du kan låta det bero. Men om någon frågar direkt ut, vad tycker du om den här lampan på det här bordet? Det är ganska ofta det uppkommer sådana där situationer. De har köpt en lampa och de är nöjda och den kostade mycket. Och, se, vad tycker du om den här lampan?
Mm.
Nej, jag tycker den är ful. Ska du vara så ärlig?
Men grejen är det att jag har sällan någon riktigt åsikt om en lampa.
Men du har säkert åsikter om annat då kanske.
Mm.
Någonting som du tycker att, nej men, hur kan man göra så där? Hur kan man ta ett sånt beslut?
Mm.
Men ännu med känslolögner, om någon frågar dig hur du mår och du inte då riktigt, alltså det är inte tillfälle att berätta, vad säger du då? Utan att ljuga. Alltså om du inte nu mår bra.
Mm. Ja, jag är nog ganska ärlig faktiskt med hur jag mår. Beroende på vem som frågar förstås är jag mera liksom detaljerad på det sättet. Och så ofta så går jag över till någonting som är bra. För att det sällan är bara dåligt ändå.
Mm.
Och skulle någon ännu då fråga, men att hur mår du själv? Så skulle jag kunna säga att jag inte vill prata om det.
Just ja, och då. Kan man inte säga ärligt att ja, egentligen mår jag inte riktigt bra nu just, men jag känner inte att det är läge att prata om det här och nu.
Mm.
Att, men det var trevligt att du frågade att kanske det syns att jag inte är helt på topp.
Ja.
Men jag minns när jag var på ryska kurs så sa hon att Om någon frågar hur du mår så ska du aldrig svara att du mår dåligt.
Okay.
Mm, man ska bara svara normalna eller harasho. De har ett sånt där filter att allt är bra.
Okay.
Att börja inte gräva där under.
Intressant.
Ja, det tyckte jag var intressant. Och jag undrar lite om det är olika med kulturer. Jag kan tänka mig i Amerika också att är de där mera också att allting är som lovely och lovely, fast inte är så lovely.
Alltså språket är ju så där.
Ja.
Att de använder ett väldigt så här känslospråk där de känner stort.
Men känner de det? För nu pratar vi om känslolögn. Alltså om du inte känner att you are so lovely. Om du inte känner det, varför säger man det då?
Mm.
En känslolögn är ju fortfarande en lögn om du inte känner som du säger.
Mm.
Så det är lite intressant när man börjar gräva lite. Och så hade jag ännu en sak om lögn, och det var åsiktslögn. Och det har vi också pratat lite om, att om du har en avvikande åsikt att du vågar säga det.
Mm.
Jag tänkte ännu med alla dessa lögner så får man ju tänka på vad Jesus skulle ha gjort i mitt ställe.
Mm.
Det där armbandet med What would Jesus do?
Ja.
Det är bra.
Mm.
Och det får vi ju ofta ta fram. Att vad skulle Jesus göra i den här situationen?
Och ja, så kommer vi ändå. Vi kommer att misslyckas. Vi kommer inte att klara av att göra det som han skulle ha gjort. Men en annan sak som jag tycker att är intressant. Som jag nämnde lite här i början också. Så det är ju att man ljuger i Guds namn.
Oj, ja, det måste vi ju prata om. Det är ju jätteviktigt.
Det är ju jätteviktigt. Och jag tänker att alla som arbetar med ledande positioner inom kyrkan och olika samfund och församlingar, är det ju jätteviktigt för också. Och i fostran, vad säger vi åt våra barn? Att Gud gråter om du gör fel.
Mm. Det har man ju hört.
Det har man hört. Änglarna gråter.
Änglarna gråter har jag hört i min barndom.
Ja, no, det är ju ett sätt att försöka liksom säga att man sårar Guds hjärta när man syndar.
Det sätter nog skuld på barnen.
Det gör ju nog det och lätt. Och därför tänker jag att vi behöver prata om det. För att det är det gör. Bland annat då så står det i Jeremia 29, vers 8 och framåt. Så här står det. Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er. Inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer, ty man profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Och det är ju ganska intressant att man får nog verkligen pröva.
Absolut, väldigt viktigt.
Ja, det är nog det.
Och jag tycker att idag så har vi börjat pruta på sanningen, för att människor kräver det.
Mm. Och sen finns det också i vad Herren tycker om lögn överlag i Hesekiel 13. Så står det så här. Det rör lite det samma som jag just sa. De har skådat, från vers 6 framåt, de har skådat lögn och falska spådomar. De säger, så säger Herren. Men Herren har inte sänt dem. Och ändå hoppas de att deras ord ska gå i uppfyllelse. Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sa det, så säger Herren, fast jag inte hade talat något sådant? Därför säger Herren så. Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn är jag emot er, säger Herren. Min hand ska drabba profeterna som skådar falskhet och spår lögn. Och sen fortsätter han med då att det här vill han göra för att man ska inse att han är Herren. Och för att just därför att de leder mitt folk vilse.
Mm.
När de säger allt står väl till trots att allt inte står väl till.
Ja.
Som du nämnde, Maria, att hur lätt det är att man får skuld.
Mm.
Och får fel Guds bild.
Ja.
Och börja tänka, speciellt som ett litet barn, att Gud är på ett helt annat sätt än vad han är.
Han älskar syndaren, men hatar synden.
Mm, precis.
Mm, men inte det är ju bra heller om det är frid och ingen fara heller som vi är på väg mot när vi prutar på sanningen.
Mm, det är nog sant.
Isabella, ska vi gå vidare till högmod nu då?
Det kan vi.
Och då tycker jag vi inleder med Saltaren 10:4. Mm. I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud. I alla hans tankar finns ej plats för honom.
Mm.
Det är ju så det blir när en människa fylls av högmod.
Mm.
Det finns inte plats för Jesus i hjärtat.
Nej, och jag tänker faktiskt hur lätt det blir för oss det där.
Ja.
Hur otroligt lätt vi börjar tro att vi klarar oss. Det var en predikant som nyligen sa så här, att berätta en historia om att det var en som hade gått ner sig i isen.
Mm.
Och kämpa på där då. Det såg inte ut som att han kommer att komma upp därifrån.
Ja.
Och så sa han då att Gud, att om jag drunknar idag så mister du nog en bra kar.
Mm.
Så kom han upp då och konstaterade då att Gud liksom hjälpte honom upp då. Och så gick han en bit därifrån den där vaken och så skådde han tillbaks mot den och så tänkte han att ja, nu klarar jag mig bra.
Ja, då
så
redan.
Då redan. Mm. Och det är ju lite så karikerat den berättelsen, men det är ju lite så med oss.
Mm.
Så snabbt faller vi in
så
i högmod.
Mm.
Och tror att vi ska klara oss själva. Och direkt vi hamnar ner i något prövningar eller någonting, så ropar vi till Herren.
Ja.
Att varför har du gjort så här? Varför är jag här? Och så hjälper han oss upp därifrån. Och strax tänker vi att det var vi som gjorde det själva.
Och när man läser i Gamla testamentet. Du är ju mera för Gamla testamentet än jag är. Men jag tycker ju att det är lite svårt. Och så glömmer jag alla kungar och hit och dit. Och, ja, och
alla. Det är mycket som är svårt där.
Men det som fastnar i mig och som växer fram när jag då ibland läser Gamla testamentet är ju att den där gudsbilden blir så klar på något vis. Och hur han formar människorna.
Mm.
Det följer ett mönster på något vis.
Det gör nog det. Mm.
Och hur det går för de där kungarna när de blir tillräckligt stora och de får makt, så överger de Gud och börjar dyrka av gudar och sitt eget. Alltså högmodet flyttar in. Och då märker man då att Gud igen får börja arbeta med dem.
Mm.
Och då fick de så konkreta bönesvar. Det har jag också tänkt på med Daniel, drömtydaren, att när hans kompisar blev kastade i den där elden, i den där ugnen, eftersom de inte tillbad de avgudar som Nebukadnessar, nu ska vi ha lite övning, som Nebukadnessar hade sagt att de skulle göra. De vägrade ju, och de fick så snabbt bönesvar där.
Mm.
Och ibland så tänker man att nej, men alltså, de fick så konkreta bönesvar på den där tiden.
Mm.
Gud var så nära dem. Mm. Vad tänker du om högmodet i Gamla testamentet?
Mm. Jag tänker egentligen att Gamla testamentet är fulla av berättelser om människor precis som du och jag.
Ja, men vi blir ju inte kastade i någon ugn.
Nej, det är ju inte så vanligt här i våra trakter.
Nej.
I alla fall.
Nej.
Men jag tänker också att för oss som lever efter Jesu födelse så har vi ju redan facit på den som skulle komma att rädda dem. Nu är jag faktiskt inte alls så kunnig i vad Gamla testamentets berättelser egentligen står för, och jag menar att de pekar på Jesus, det vet
ja.
Vi. Men jag är inte så kunnig så att jag skulle kunna förklara allt det där och vad jag tänker. Men högmod så tänker jag att ja, precis som du och jag. När Gud hjälpte dem så att de blev större och växte, arméerna blev större, så blev de högmodiga och tänkte att de klarar sig bara på grund av det. Och så kommer det de här ljuvliga berättelserna däremellan då, som till exempel handlar om den här berättelsen när de skulle inta en stad, jag kommer inte ihåg vilken det var. När Gud bara rensar bort från deras armé, mer och mer och mer. De börjar med kanske 10 000 män och sen rensar bort när det är för mycket, och så rensar han bort och genom att han delar upp, han hade olika sätt som de skulle dela upp den här armén, och till slut var det bara 300 gubbar kvar, och det var just för att de inte sen skulle kunna säga att de besegrade den här staden då, folket, på grund av att de var så starka och bli högmodiga för det, utan de måste liksom lita på att det var 300 gubbar mot en jättestor armé. Det fanns ingen chans sådär som vi ser det.
Nej.
Så nu finns det sån här berättelser där Gud lägger folk på plats.
Ja.
Bara för att visa sin allsmäktighet.
Ja, och då blir man som så bestört att så börjar de göra guldkalvar och dansade kring dem. Och usch, vilken avgudadyrkan, tänker man. Och så tänker man, idag, vad har vi för avgudadyrkan idag? Alltså vi är inte så mycket bättre.
Nej.
Och då blir man lite sådär, ja. Nej men, man tänker att de där människorna var på något sätt korkade och blinda. Men är vi inte lika idag?
Ja, men precis lika är vi ju. Och vi ser ju facit för deras berättelse också. Så vi kan ju som konstatera att nej men alltså, de hade ju så tydlig ledning där i öknen.
Ja.
Att Mose var deras liksom starka ledare och molnet ledde dem och elden ledde dem. Att det var ju hur tydligt som helst. Men på ett sätt är det ju precis samma för oss.
Ja.
Vi har ju Bibeln och vi har exemplen och vi har alla de här egentligen ganska tydliga, dock tolkningsbara berättelserna och texterna.
Och så har vi varandra.
Och så har vi varandra.
Andra kristna.
Mm.
Så vad är då vår avgud? Och vad gör oss högmodiga?
Mm.
Och vad är högmod? Är det att nej, den där uppgiften är nog inte riktigt för mig. Jag är inte sätta tiden på den där. Är det
jag
högmod?
Tror att man är bättre än vad man är, tänker jag.
Och i den här ställningen så ska jag inte alls syssla med sånt.
Nej.
Så får vi tänka, vad gjorde Jesus? Då får vi tillbaka till det här. Vad skulle Jesus ha gjort?
Ja.
Han som tvättade lärjungarnas fötter.
Precis, där har han visat det här exemplet på vad vi behöver göra för varandra.
Ja. Så vad högmodet gör med oss? Man tänker ju att nej, men jag är ingen högmodig människa.
Mm.
Men när man riktigt börjar rannsaka sig så finns det en hel del som man tänker att...
Om man tänker på högmod bara så här riktigt, riktigt krasst så kan vi ju konstatera att man kan ju bli högmodig över att det går bra för en i jobbet eller familjen inte har större problem eller vad det nu kan vara. Det kan ju vara olika saker som skapar högmod i oss.
Ja.
Men själva ordet högmod betyder ju typ att man har för hög bild om sig själv. Och på en sida som jag hittade så slag de motsvarigheten ödmjuk.
Ja, jag tänkte på det jag också.
Ödmjuk. Vad nu det betyder då sen? Ödmjuk. Men det står ju om ett ödmjukt och förkrossat hjärta.
Mm.
Och jag har tänkt faktiskt på det där med förkrosselse under några år.
Mm.
Och på något sätt så tänker jag att förkrosselse är ett tillstånd som jag gärna befinner mig i.
Jag tänkte just säga att jag vill inte känna mig förkrossad.
Mm.
Det känns jobbigt.
Nej, men då det handlar om att se vem man är vid foten av Jesu kors lite.
Mm.
Det, för mig är det absolut ingenting negativt.
Nej.
För mig är det att veta sin plats inför Jesus.
Mm. Jag
och
tänkt,
det vill jag göra.
Ja.
Jag vill alltid göra det. För jag vet också att dig... Nu, vad står det i bibelordet? Nu, Saltaren 34 säger ju så här att Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Och det där skulle ju kunna tala emot lite det som vi har sagt som förr, att vi kristna behöver ju inte vara bedrövade utan vi får ju vara glada.
Mm.
Men för mig handlar förkrosselse faktiskt om just det där att jag vet vem jag är.
Mm.
I Kristus. Jag vet att jag är människa, han är Gud.
Mm.
Jag vet min benägenhet till synd, både lögn och avundsjuka och allting. Men ändå så får jag komma liksom inför honom med allt det som jag är. Det betyder förkrosselse för mig. Då krossas ju också högmodet.
Ja.
Där bland allt annat som krossas sönder. Mm.
Ja, jag tycker om det där ordet förkrossad. Jag har mera tänkt att jag är syndig. Jag har mera som fastnar för det ordet, men jag tycker det där förkrossad är nog... Ja, jag har aldrig tänkt det sådär.
Egentligen så tänker jag på det som den där krukan. Alltså kanske är det ordet som får mig... Alltså krossat, du vet. En kruka som är liksom sprucken men den, och så krossas den. Du vet, vi försöker men så dimper vi ner och så går vi sönder lite. Mm. Och så tar Gud de här vi är krossade och så tar skaparen bitarna av oss och så börjar han, du vet.
Ja, men jag tänker bara förkrossad, att då är jag helt förkrossad.
Ja.
Då har jag, alltså då är jag som i djupet, alltså jag är djupt nere, att okay. jag måste därifrån. Mm. Så tänker jag lite, att det är ett tillstånd som jag inte skulle kunna leva i.
Nej.
Men jag förstår hur du menar,
ja,
absolut.
Precis,
Men det betyder samma sak. Vi är förkrossade och syndiga människor som behöver frälsning.
Kommer ju fram också det här om förkrossat i Jesaja 61, där det står att Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. Mm. Och så fortsätter det ju då, trösta alla sörjande och, allting sånt här. Och jag tycker att det blir som på något sätt, som du sa i början, så de här avsnitten som vi nu har haft åt ämnena med lögn och avundsjuka, det gör att vi speglar oss och märker vår benägenhet i att göra just allt det där.
Mm.
Och är det kanske en del av förkrosselsen att veta det och ändå inte bli förkrossad och nedstämd? Men Maria, har vi något mer om lögn och högmod idag?
Nej, jag vet inte. Jag tänker på det här bibelordet att framför allt som ska bevaras, så bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Vi vill inte fastna i högmod.
Nej.
Och vi vill inte prisa fel saker och fel personer. Vi vill prisa Jesus.
Mm. Och våga tala sant.
Ja.
Det finns en jättehärlig sång. Hej Gud, jag har en liten bön till dig. Hej Gud, du kan väl ta och hjälpa mig. Jag vill tala sanning, men ofta går det snett. Jag är ju en fegis, det tror jag du har sett. Därför vill jag be dig, hjälp mig lite grann. Hjälp mig att bli modig, att våga vara sann. Tala i mitt öra, säg hur jag ska göra. Du får gärna störa, du är min vän. Vi ses igen.